Kapitel 3. Vänner och fiender. Rand sprang inte långt, bara fram till utfallsporten som låg runt hörnet från stallet. Innan han kom fram saktade han in sina steg och gjorde sitt bästa för att verka obekymrad och avslappnad. Den välvda porten var stängd. Den var nätt och jämnt stor nog för två ryttare i bredd, men precis som alla andra portar in till borgen var den beslagen med breda svarta järnbläck och förbommad med en kraftig tvärslå. Framför porten stod två vakter med enkla koniska hjälmar. Över sina brynjor bar de stålharnesk och på ryggen hade de varsitt långt tvåhandssvärd. På bröstet till deras guldfärgade vapenrockar syntes den svarta hökens märke. Rand kände den ena av dem lite grann, en man vid namn Reagan. Bakom ansiktsskyddet lyste ett vitt triangulärt R efter en troll och pil på hans mörka kind. När han fick syn på Rand töjdes hans rynkiga hud ut i ett brett grin. Må freden vara dig gunstig, Randall Thor, sa han. Han fick nästan vråla för att höras över klockklangen. Ska du ut och klubba kaniner? Eller envisas du fortfarande med att kalla den där påken för pilbåge? Den andra vakten makade på sig så att han hamnade mitt för porten. Må freden vara dig gunstig, Reagan, sa Rand och stannade framför dem. Han fick anstränga sig för att hålla rösten stadig. Du vet nog att det är en båge. Du har ju sett mig skjuta med den. Inte bra från hästryggen, sa den andra vakten surt. Nu kände Rand igen honom på de djupa, nästan svarta ögonen som aldrig tyckte blinka. De kikade ut från hjälmens dunkel som två grottor inuti ännu en grotta. Rand förmodade att han kunde haft värre otur än att råka på en port där Massema stod vakt, men han kunde inte på rak arm komma på vad. Det skulle i så fall vara en HD av röda aja. Den är för lång, tillade Massema. På samma tid som du kan avlossa en enda pil med det där vidundret hinner jag skjuta tre pilar med en ryttarbåge. Rand lyckades pressa fram ett leende som om han trodde att Massema skämtade, även om han aldrig hört Massema vare sig skämta själv eller skratta åt någon annans lustigheter. De flesta av männen i Faldara accepterade Rand. Han tränade fäktning med Lan. Han satt vid först Algemars bord och framförallt hade han kommit till Faldara i sällskap med Moraine, en ACD. Likväl fanns det en del som tydligen inte kunde glömma att han var utlänning och inte sa så mycket som två ord till honom om de inte var tvungna. Massema var värst av dessa. Den duger åt mig, sa Rand. På tal om kaniner, Reagan, skulle du kunna släppa ut mig? All den här trängseln och ståhejet är för mycket för mig. Då är jag hellre ute och jagar kaniner. Även om jag inte ens får se någon. Reagan vände sig till hälften mot den andra och Rand kände en svag låga av hopp tändas. Trots sitt hårdföra utseende var Reagan både vänlig och lätt att ha att göra med, och dessutom verkade han tycka bra om Rand. Men Massema skakade redan på huvudet. Reagan suckade. Det går inte, Randall Thor. Han gjorde en liten rörelse med huvudet mot Massema som förklaring. Om det bara kommit an på honom så. Utan skriftligt tillstånd kommer ingen ut. Syn att du inte kom för några minuter sedan. Det var helt nyss vi fick order om att spärra portarna. Men varför skulle först Algemar vilja hålla mig kvar? Massema tittade på Rands sadelväskor och knytena han hade på ryggen. Men Rand försökte ignorera honom. Jag är hans gäst, fortsatte han, vän mot Reagan. Vid min heder. Jag kunde ha gett mig av när som helst under de senaste veckorna. Varför skulle han låta den här orden innefatta mig? För det är väl först Algemars order. Dessa ord fick Massema att blinka till och hans panna la sig djupare väck än vanligt. Han verkade nästan glömma Rands packning. Reagan skrattade till. Vem skulle annars kunna utdela en sån order, Randall Thorpe? Jag fick den för all del från Uno. Men vems order skulle det annars kunna vara? Mercema stirrade stint på Rand utan att blinka. Jag vill bara komma ut lite och vara för mig själv. Det är hela saken, sa Rand. Jag får väl försöka med någon av trädgårdarna istället. Det blir inga kaniner, men man kommer åtminstone undan trängseln. Ljuset skiner på er och må freden vara er gunstig. Han gick därifrån utan att vänta på något svar på sin hälsning. Han tänkte inte komma i närheten av någon av trädgårdarna, inte på några villkor. Bränne mig. Så snart ceremonierna är över kan det finnas Aesir där i allihop. Han kände Masemas blick på sin rygg. Han var övertygad om att det var Masema och tvingade sig att gå i normal takt. Plötsligt slutade klockorna ringa och det fick honom nästan att snubbla. Minuterna gick. Alldeles för många minuter. Tillräckligt många för att en Amerlin-tronande skulle hinna bli visad till sina rum. Tillräckligt många för att hon skulle hinna skicka efter honom och för att man skulle börja leta efter honom när det visade sig att han inte var i sitt rum. Så snart han var utom synhåll från utfallsporten började han springa igen. I närheten av soldatköken låg åkarporten. Det var den vägen alla transporter kom in i borgen, men nu var den stängd och förbommad. Framför den stod två soldater. Han skyndade förbi och fortsatte tvärs över köksgården som om han inte haft en tanke på att stanna. Hundporten i bakre delen av borgen var inte större än att en man kunde ta sig igenom till fots, men också den var bevakad. Han vände om innan vakterna såg honom. Trots sin storlek hade borgen inte många portar, och om hundporten var bevakad skulle de andra också vara det. Kanske om han kunde få tag på ett rep. Han tog sig upp längs en av de trappor som ledde upp till yttermuren, till det breda krenelerade bröstvärnet. Att befinna sig så högt och vara så utsatt fick honom att känna sig illa till mods. Den mystiska vinden kunde kanske komma tillbaka. Från muren kunde han i varje fall se tvärs över stadens spetsiga tak och höga skorstenar hela vägen till stadsmuren. Fast han haft en månad på sig att vänja sig tyckte han fortfarande att husen såg underliga ut. Han var van vid husen i Tufloden. Takskäggen nådde nästan ner till marken och fick det att se ut som om hela huset bestod av ett spåntäckt tak. Skorstenarna var byggda snett på taket så att tunga snödrivor skulle kunna glida förbi på vintern. Borgen omgavs av ett stort stenlagt torg, men inte mer än 100 steg från murarna fanns det hus och gator fulla av folk mitt uppe i sina dagliga bestyr. Butiksägare med förkläden stod under sina markiser. Bönder i grova kläder hade kommit till staden för att sälja sin skörd och köpa förnödenheter. Gatuförsäljare, handelsmän och stadsbor stod samlade i klungor, utan tvivel för att diskutera den Amerlin-tronandes överraskande besök. Han kunde se en av portarna i stadsmuren och genom den passerade både människor och vagnar i en stridström. Där hade vakterna uppenbarligen inte fått order att stoppa någon. Han tittade upp mot det närmaste vakttornet och en av soldaterna där lyfte en behandskad hand till hälsning. Med ett bittert skratt vinkade han tillbaka. Det fanns inte en fot av muren som inte var bevakad. Rand lutade sig ut genom en skottglugg och tittade ned, förbi de nischer i stenmuren där man kunde ställa ut krigsbyten. Långt nedanför såg han den torra vallgraven sträcka ut sig. Den var 20 steg bred, 10 steg djup och klädd med sten som var så blankpolerad att det inte fanns någon chans att få något fäste. För att ingen skulle falla ner av misstag omgavs vallgraven av en låg mur, men murens väggar lutade så att ingen skulle kunna gömma sig bakom den. Vallgravens botten var en skog av pålar vassa som spjut. Även om han hade haft ett rep att klättra ned för, och även om det inte funnits några vakter, skulle han aldrig ha kunnat ta sig förbi det hindret. Samma anordningar som höll trollockarna utanför murarna höll effektivt honom innanför. Plötsligt kände han en stor trötthet. En trötthet som trängde genom hela hans väsen och fick honom att känna sig helt urlakad och tom. Den Amerlin-tronande var i borgen och det fanns ingen väg därifrån. Ingen utväg. Och den Amerlin-tronande var i borgen. Om hon visste att han var där, om det var hon som hade sänt vinden som hade fångat honom, då hade hon redan påbörjat jakten på honom. En jakt som hon bedrev med en Aes Sedais alla krafter. Kaninerna hade större chanser att klara sig mot hans båge, men han vägrade att ge upp. Det fanns de som sa att folket i Tufloden kunde undervisa stenar och ge lektioner till mulåsnor. När inget annat fanns kvar hängde sig Tuflodens invånare fast vid sin envishet. Rand lämnade muren och vandrade genom borgen. Han brydde sig inte om vart han gick, så länge han inte kom nära de platser där någon skulle leta efter honom. Han gick inte i närheten av sitt rum, inte heller stallen eller någon av portarna. Massema kanske skulle gå och rapportera att han försökt ge sig av, även om han därigenom riskerade en utskällning från Uno. Eller någon av trädgårdarna. Hans enda hållpunkt var att hålla sig borta från alla Aes Sedais, till och med Moraine. Hon visste vad han var, men hon hade ändå inte gjort honom någonting. Än så länge. Så vitt du vet. Tänk om hon ändrat sig. Det var kanske hon som sände bud efter den Amerlin-tronande. Han upptäckte att han gått vilse och lutade sig en kort stund mot korridorens vägg. Stenväggen var hård mot hans axel. Han stirrade framför sig med tom blick och såg saker han inte ville se. Stillad. Skulle det vara så illa egentligen att slippa ifrån alltihop? Att verkligen slippa ifrån alltihop. Han blundade, men han kunde fortfarande se sig själv som en skrämd kanin utan någonstans att ta vägen. Och Aes Sedais som närmade sig som korpar från alla håll. De dör nästan alltid strax efteråt, männen som blivit stillade. De förlorar livsviljan. Han mindes Thom Merrillins ord alldeles för väl för att kunna acceptera ett sånt öde. Han ruskade på sig och skyndade vidare genom korridoren. Det tjänade inget till att stanna på samma plats tills de hittade honom. Hur lång tid tar det innan de hittar dig då? Du är ju som ett får i en folla. Hur lång tid tar det? Han la fingrarna på svärdsfästet. Nej, inte ett får. Inte för Aes Sedais och inte för någon annan heller. Han kände sig lite fånig, men beslutsam. Folk började återgå till sina uppgifter. Köket som låg närmast bankettsalen fylldes av högljudda röster och slamrande kastruller. Det var i bankettsalen som festen för den Amerlin-tronande och hennes sällskap skulle hållas ikväll. Kockar, köksflickor och upppassare nästan sprang mellan sina olika sysslor. Spetthundarna traskade på i sina rottinghjul och vred på köttstyckena som höll på att grillas. Rand tog sig snabbt fram genom ångan och hettan, genom den tunga aromen av kryddor och matlagning. Ingen ägnade honom en blick. Alla var för upptagna med sitt. I bakre delen av borgen fanns den avdelning där tjänarna hade sina små rum och där myllrade män och kvinnor omkring som myror i en upprörd myrstack. Alla hade bråttom att få på sig sitt bästa livré. Barnen lekte i hörnen där de inte riskerade att vara i vägen. På Pojkarna viftade med träsvärd och flickorna lekte med dockor snidade i trä. En och annan sa att just hennes docka var den Amerlin tronande. De flesta dörrar stod öppna och dörröppningarna täcktes endast av pärldraperier. I vanliga fall betydde detta att den som bodde där tog emot besök. Men idag betydde det bara att man hade för bråttom för att stänga. Inte ens de som bugade för Rand saktade in sina steg. Skulle någon av dem höra att han var efterspanad när de kom ut i sina sysslor? Skulle någon av dem säga att de sett honom? Skulle de våga tilltala en Aes Sedai och berätta var de skulle hitta honom? Plötsligt kändes det som om lömska, beräknande blickar betraktade honom från alla håll. Till och med barnen verkade titta slukt på honom. Han insåg att det bara var som han inbillade sig. Det måste det vara. Men när han lämnat tjänarnas avdelning bakom sig kändes det som om han lyckats fly ur en fälla just innan den slog samman. Delar av borgen var helt folktomma eftersom de som i vanliga fall arbetade där hade fått ledigt på grund av de överraskande festligheterna. I vapensmedjan var alla eldar släckta och inga hammarslag ekade mot väggarna. Det var tyst, kallt, livlöst. Och ändå var det på något sätt inte helt tomt. Rand kände hur det kröp i skinnet på honom och han snodde runt för att se om det stod någon bakom honom. Det var ingen där. Bara de stora fyrkantiga verktygskistorna och de stora oljetrågen där det smidda stålet doppades ned för att härdas. Hans nackhår reste sig och han vände sig kvickt igen. Släggor och tänger hängde på sina platser på väggen. Han blängde ilsket omkring sig i det stora rummet. Det är ingen här. Det är bara inbillning. Först den där vinden och sedan den Amerlin-tronande. Det är tillräckligt för att jag ska börja inbilla mig saker. När han kom ut på gårdsplanen utanför smedjan slet vinden i hans kläder. Rand ryckte ofrivilligt till, rädd för att han skulle fånga honom igen. För ett ögonblick kände han på nytt lukten av förruttnelse och bakom sig hörde han ett lågt, hånfullt skratt. Bara helt kort. Det skrämde honom och han cirklade långsamt runt för att få se varifrån det kom. Den kullerstensbelagda gårdsplanen var tom så när som på honom själv. Det är bara din förbaskade fantasi, tänkte han. Men han sprang ändå därifrån. Bakom sig tyckte han sig höra skrattet igen, men denna gång kände han inte vinden. När han kom till brädgården återvände känslan av att någon annan fanns där. Det kändes som om ögon kikade ut mot honom bakom de höga vedtravarna som stod staplade under sina långa regntak. Blickar genomborrade honom från andra sidan gården där torkade brädor och plankor låg och väntade på att bli förda till snickarverkstaden som nu stod tom och stängd. Rand vägrade se sig om, vägrade tänka på hur ett par ögon kunde röra sig så snabbt från en plats till en annan, kunde korsa gårdsplanen från vedskjulet till timmerskjulet utan att han ens såg glimten av en rörelse. Han var säker på att det bara var ett par ögon. Inbillning. Eller så håller jag redan på att bli galen. Han genomfors av en rysning. Inte än, ljus, inte än. Med stela steg tog han sig över brädgården, följd av sin osynlige betraktare. Han fortsatte längs djupa korridorer där det enda ljuset kom från några stråfacklor, genom förrådsrum fyllda av säckar med torkade bönor och ärtor, högar av skrumpnade rovor och betor eller höga staplar av tunnor med vin, öl och saltat kött. Hela tiden fanns ögonen där. Ibland följde de efter honom, ibland väntade de på honom när han kom in i ett rum. Inte en enda gång hörde han några fotsteg annat än sina egna. Hörde aldrig någon dörr knarra utom när han själv öppnade eller stängde den. Men ögonen fanns hela tiden där. Ljus, jag håller på att bli galen. så öppnade han dörren till ännu ett förrådsrum och möttes av människoröster och människoskratt. Det fyllde honom med lättnad. Här skulle det inte finnas några osynliga ögon. Han gick in. I halva rummet låg säckar med spannmål staplade i högar ända upp till taket. I andra hälften låg ett antal män på knä i en halvcirkel framför en av de kala väggarna. Att döma av deras långvästar och skålformade frisyrer var de enkla arbetare allihop. Inga hårknutar och inga livréer. Ingen som oavsiktligt kunde råka förråda honom. Men med avsikt då? Rasslet av tärningar hördes genom det lågmälda mumlet och någon skrattade hest åt deras utfall. Loyal stod där och betraktade tärningsspelet. Han strök sig tankfullt över hakan med ett pekfinger som var betydligt tjockare än en stor vuxen mans tumme. Hans huvud nådde nästan upp till taksparrarna, nära två famnar över golvet. Ingen av tärningsspelarna ägnade honom en blick. Ogier var inte direkt vanliga i gränslandet, eller någon annanstans heller för den delen. Men här kände man till och respekterade dem. Loyal hade varit i färd där tillräckligt länge för att inte längre väcka någon större uppståndelse. Ogien bar en mörk tunika med hög styv krage som var knäppt ända upp i halsen. Nedanför midjan vidgade den sig över hans höga stövlar och en av fickorna putade av något tungt föremål. Böcker, om Rand kände honom rätt. Inte ens när han var åskådare till hasardspel var Loyal långt från sina böcker. Trots sin hopplösa situation kunde Rand inte låta bli att le. Loyal hade ofta den effekten på honom. Ogien visste så mycket om vissa saker och så lite om andra, och det verkade som om han ville veta allt. Rand minnes dock första gången han sett Loyal med de spetsiga öronen som slutade i små hårtofsar, ögonbrynen som slokade som ett par långa mustascher och näsan som var nästan lika bred som hans ansikte. När Rand såg honom hade han trott att han stod öga mot öga med en trollock. Han skämdes fortfarande. Ogier och trollocker, myrdrailer och nattvarelser, väsen från sagor och legender. Det var så han hade tänkt på allt sådant medan han fortfarande bodde hemma i Imonswall. Men sedan dess hade han sett alldeles för många sagoväsen i levande livet för att han någonsin skulle kunna känna sig riktigt säker igen. Aes Sedair, osynliga betraktare och en vind som kunde hålla en fast. Hans leende bleknade. Alla sagorna är sanna, sa han tyst. Loyals klippte med öronen och vände blicken mot Rand. När Ogien såg vem det var klövs hans ansikte i ett stort leende och han kom bort till Rand med några stora kliv. Ja, så där är du. Hans röst mullrade som surret från en jättelik humla. Jag såg det inte vid välkomnandet. Där fick jag se något jag aldrig sett förut. Två saker. Det kinariska välkomnandet och den Amerlin-tronande. Hon såg trött ut. Tycker du inte det? Det kan inte vara lätt att vara den Amerlin-tronande. Till och med värre än att vara en av de äldste kan jag tro. Han tystnade tankfullt, men bara för ett andetag. Säg mig, Rand, spelar du också tärning? De spelar en enklare variant här med bara tre tärningar. Hemma i städningen använder vi fyra. Jag får inte vara med, kan du tänka dig? De säger bara, ära vare byggarna och vägrar att satsa något mot mina bud. Det är väl inte särskilt rättvist, eller vad tycker du? Tärningarna de använder är ganska små. Han tittade tankfullt på en av sina stora nävar, stor nog för att täcka ett människohuvud. Men jag tycker ändå... Rand tog honom i armen och avbröt honom. Byggarna? Loyal, det var Ogier som byggde Feldara, inte sant? Känner du till någon väg ut härifrån, förutom portarna? Något kryphål? Någon avloppsränna? Vad som helst, bara det är stort nog för att en människa ska kunna åla sig igenom. Men det får gärna vara utom räckhåll för vinden också. Lyle gjorde en plågad grimas som nästan fick de långa ögonbrynen att röra vid kinderna. Rand. Ogierna byggde Mafal Dadarrenal, men den staden förstördes under troll och krigen. Han la mjukt sina tjocka fingrar mot muren. Det här är byggt av människor. Jag skulle kunna göra en skiss av hur Mafal Dadarrenal såg ut. Jag såg en gång en karta i en bok hemma i Steading Shanktai. Men om Faldara vet jag inte mer än du. Men det är välbyggt, inte sant? Kallt och hårt, men välgjort. Rand satte sig tungt mot väggen och knep ihop ögonen. Jag måste hitta en väg ut härifrån, viskade han. Portarna är förbommade och ingen kommer igenom. Men jag måste komma härifrån. Men varför det, Rand? Frågade Loyal långsamt. Det finns ingen här som vill dig gilla. Är det något på tok, Rand? Plötsligt höjde han rösten. Mert! Perrin! Jag tror Rand är sjuk. Rand öppnade ögonen och såg hur hans båda vänner reste sig upp från klungan av tärningsspelare. Mert Cawthon var långbent som en stork och hade alltid ett halvt leende på läpparna, som om han såg något lustigt som ingen annan kunde se. Perrin Ibarra hade rufsigt, lockigt hår och hans tid som smedlärling hade gett honom kraftiga, muskulösa armar och skuldror. Båda två hade fortfarande på sig sina kläder från Trufloden av enkelt och kraftigt tyg, men slitna efter alla strapatser. Mert kastade tillbaka tärningarna in i halvcirkeln när han klev ut och en av männen ropade efter honom. Hallå där, sydlänning, inte kan du sluta nu när du vinner? Bättre det än att vänta tills jag förlorar, sa Mert med ett skratt. Utan att vara medveten om det förde han ena handen mot sin sida och det fick Rand att haja till. Under rocken bar Matt en dolk med rubinsmyckat fäste, en dolk som han inte klarade sig utan. Det var ett besmittat vapen från den döda staden Shadar Logoth. Den ondska som smittat dolken var nästan lika stor som den svartes. Det var samma onda kraft som hade dödat Shadar Logoth för nästan 2000 år sedan och som likväl levde kvar bland de övergivna ruinerna. Om Mert behöll dolken skulle smittan döda honom, men om han gjorde sig av med den skulle den döda honom ännu snabbare. Ni ska nog få tillfälle att vinna tillbaka era pengar, sa Mert. De fnysningar som hördes från männen på golvet visade hur mycket de trodde på det. Perrin följde Mert över golvet med nedslagen blick. Perrin hade nästan alltid blicken riktad mot marken nu för tiden och han gick böjd som under en vikt som var för tung, till och med för hans starka skuldror. Vad är det som är på tok, Rand? Frågade Mert. Du är ju lika vit i ansiktet som skjortan du har på dig. Hallå där, vad fick du tag på de där kläderna? Har du blivit kenarier? Jag kanske också skulle köpa mig en sån där snygg rock och en fin skjorta. Han skramlade med mynten han hade i rockfickan. Jag har visst tur med tärningarna idag. Jag kan knappt röra vid dem utan att vinna. Du behöver inte köpa någonting, sa Rand med trött röst. Moraine har låtit byta ut alla våra kläder. För allt jag vet så har de redan bränt upp dem. Alla utom det ni båda har på er. När som helst kommer Elenzo och vill ha dem också. Så ni gör nog bäst i att byta illa kvickt innan hon klär av er in på bara kroppen. Perrin tittade inte upp, men hans kinder rodnade. Merts leende blev bredare men verkade en aning ansträngt. De hade också råkat ut för en del incidenter i badet och det var bara Mert som försökte låtsas att det inte gjorde honom något. Och jag är inte sjuk. Jag måste bara komma härifrån. Den Emmerlin-tronande är här. Län sa. Han sa att det hade varit bättre för mig om jag hade gett mig av för en vecka sedan. Jag måste komma ut, men alla portarna är förbommade. Sa han verkligen det? Mert rynkade pannan. Jag begriper inte det här. Han har aldrig sagt någonting ont om en Aesir det. Varför skulle han göra det nu? Hör nu, Rand. Jag tycker inte bättre om Aesir det än du. men de kommer inte att göra oss något ont. När han sa detta sänkte han rösten och tittade sig över axeln för att se om någon av tärningsspelarna lyssnade. Må så vara att man fruktade Aes Sedaina även här i gränslandet, men man hatade dem i varje fall inte, långt därifrån. Den som sa något respektlöst om dem kunde lätt hamna i slagsmål, eller ännu värre. Tänk på Moraine. Hon är inte så illa, fast hon är Aes Sedai. Du är ju precis som gamle Cern Bewy när han berättar sina sagor på Vinälvens värdshus där hemma. Jag menar, hon har inte gjort oss något ont, och det kommer de inte att göra heller. Varför skulle de göra det? Perrin lyfte blicken. Hans gula ögon glänste som polerat guld i det svaga ljuset. Har Moraine inte gjort oss något ont, tänkte Rand. När de gav sig iväg från Tufloden hade Perrins ögon varit lika bruna som Mats. Rand hade ingen aning om hur förändringen hade ägt rum. Perrin ville inte tala om det, och inte om särskilt mycket annat heller sedan det hade hänt. Efter förändringen hade han sett ut som om han hade en tung börda på axlarna och verkade frånvarande när man talade med honom. Det var som om han kände sig ensam även när han var tillsammans med sina vänner. Perrins ögon och Mert Stolk. Inget av det skulle ha hänt om de inte gett sig av från Imonswall, och det var Moraine som hade fört dem därifrån. Han visste att han inte var rättvis. Om inte hon hade kommit till Imonswall skulle förmodligen både dem och resten av byns befolkning ha fallit offer för trollockerna vid det här laget. Men det fick inte Perrin att skratta som han brukat göra, och inte tog det bort dolken från Märts bälte heller. Och jag då? Om jag fortfarande var hemma och vid liv skulle jag ändå vara vad jag är nu. Jag skulle i varje fall inte behöva oroa mig över vad Aes Sedaina skulle göra med mig. Mert tittade fortfarande fundersamt på honom, och Perrin hade höjt blicken tillräckligt mycket för att kunna betrakta honom under lugg. Loyal väntade tålmodigt. Rand kunde inte berätta för dem varför han måste hålla sig undan den Amerlin-tronande. De visste inte vad han var för något. Lan visste om Moraine och Egwene och Nynaeve. Han önskade att ingen av dem vetat något, och mest av allt önskade han att inte Egwene gjort det. Men Mert och Perrin och Loyal trodde åtminstone att han fortfarande var densamme. Han skulle nog dö hellre än att låta dem få veta det. Hellre det än att behöva se samma oro och tvekan i deras blickar som han ibland uppfattade både hos Egwene och Nynaeve, till och med när de gjorde sitt bästa för att dölja det. Det är någon som betraktar mig, sa han till slut. Följer efter mig. Det är bara det att det inte finns någon där. Perrin tittade plötsligt upp. Mert fuktade läpparna och viskade. En blekman? Givetvis inte, fnyste Loyal. Hur skulle någon av de ögonlösa kunna komma in i Faldara, staden eller borgen? Det är förbjudet att dölja ansiktet innanför murarna, och lykttändarna håller gatljusen tända hela natten så att det inte finns några skuggor för en murdrail att gömma sig i. Det är omöjligt. Murar stoppar inte en blekman, muttrade Mert. Inte om den vill komma in. Vad jag vet klarar inte lampor och lagar det mycket bättre. Han lät inte som någon som för mindre än ett halvår sedan trott att blekmännen bara fanns i lekarnas sagor. Han hade också sett för mycket. Och så var det vinden, sa Rand. Han lyckades nästan hålla rösten helt stadig när han berättade vad som hade hänt uppe på tornet. Perrin knöt händerna så hårt att knogarna knakade. Jag vill bara komma härifrån, slutade Rand. Jag vill ge mig av söderut. Långt bort. Vart som helst. Bara det är långt bort. Men om portarna är förbommade, sa Mert. Hur ska vi då kunna komma ut? Rand stirrade på honom. Vi? Han måste ge sig av ensam. Förr eller senare skulle han bli farlig för alla som kom i hans närhet. Han skulle bli farlig. Och inte ens Moraine kunde säga hur länge det skulle dröja innan det skedde. Mert, du vet ju att du måste följa med Moraine till Tervallon. Hon har ju sagt att det bara är där du kan bli av med den där förbannade dolken utan att dö på kuppen. Och du vet vad som kommer att hända om du behåller den. Mert förde handen till sin rock där dolken fanns, tydligen utan att märka vad han gjorde. En gåva från en ACD är som betet för en fisk, citerade han. Tänk om jag inte vill ta kroken i min mun. Tänk om det hon vill göra i Tervallon är värre för mig än om jag inte gör något alls. Tänk om hon ljuger. Den sanning som en ACD berättar är aldrig den sanning man tror. Har du några fler gamla ordspråk du vill göra dig kvitt när du ändå håller på, frågade Rand. Sydenvind ger en varm gäst. Nordenvind ett tomt hus. En guldmålad gris är ändå en gris. Vad sägs om prat klipper inga får. En dåres ord är damm. Ta det lugnt, Rand, sa Perrin mjukt. Du behöver inte ta i så där. Behöver jag inte? Tänk om jag inte vill ha er med mig. Ni båda går alltid runt och driver och alltid råkar ni ut för något elände som ni förväntar er att jag ska reda ut åt er. Har ni tänkt på det någon gång? Bränner mig. Har aldrig tanken slagit er att jag kanske är trött på att se er varenda gång jag vänder mig om? Alltid är ni där och jag är trött på det. Perrins sårade min skar som en kniv i honom, men han tvingade sig att fortsätta. Det finns en del här som tror att jag är en furste. En furste. Förstår ni det? Tänk om jag kanske trivs med det. Men ni ska naturligtvis spela tärning med stalldrängarna. När jag ger mig av gör jag det ensam. Ni båda kan fara till Tervallon eller gå och hänga er. När jag ger mig av gör jag det på egen hand. Merts ansikte hade stelnat och han grep så hårt om dolkskaftet genom rocken så att hans knogar vitnade. Om det är så du vill ha det, sa han kyligt. Jag trodde att vi var... Du får det som du vill, Althor. Men om jag bestämmer mig för att ge mig av på samma gång som du så gör jag det. Och då är det bäst att du makar på dig. Ingen kommer att ge sig av någonstans, sa Perrin. Inte om portarna är förbommade. Han stirrade ned i golvet igen. Tärningsspelarna vid väggen skrattade åt någon som gjort ett uselt kast. Ni kan stanna eller ge er av, sa Loyal. Tillsammans eller var för sig, det spelar ingen roll. Ni är Taveren, alla tre. Till och med jag kan se det. Och då har jag ändå inte gåvan. Det räcker med att man ser vad som händer omkring er. Och Moraine Cedé säger också att det är så. Mert lyfte händerna. Det räcker, Loyal. Jag vill inte höra något mer om det där. Loyal skakade på huvudet. Antingen du hörde eller ej så är det sant. När tidens hjul väver ålderns väv är det med människoliv som trådar. Ni tre är Taveren, mittpunkter i väven. Det räcker, Loyal. För en tid kommer hjulet att böja väven runt er tre, vad ni än gör. Och vad ni gör är det hjulet som bestämmer, inte ni själva. Taveren skapar historia och förändrar väven bara genom att finnas. Men för Taveren är tråden hårdare spänd än för andra människor. Vart ni än går och vad ni än gör kommer hjulet att styra era liv tills det väljer något annat. Det räcker, skrek Mert. Tärningsspelarna vände sig om och tittade och Mert blängde tillbaka på dem tills de återvände till sitt spel. Jag är ledsen, Mert, mullrade Loyal. Jag vet att jag pratar för mycket, men jag menade inte. Jag tänker inte stanna här, sa Mert mot taksparrarna. Inte med en snacksalig ogier och en storhetsvansinnig idiot. Kommer du, Perrin? Perrin suckade, gav Rand en snabb blick och nickade sedan. Rand fick en klump i halsen när han såg dem gå. Jag måste fara ensam. Ljuset hjälper mig, men jag måste. Loyal tittade också efter dem med slokande ögonbryn. Rand, jag menade verkligen inte. Rand gjorde rösten hård. Vad väntar du på? Går du med dem? Jag förstår inte varför du är kvar. Om du inte vet hur man kommer ut härifrån är du inte till någon glädje. Iväg med dig. Gå och leta efter dina träd och dina fantastiska lundar, om nu inte allihop redan är nerhuggna. Det vore väl lika så bra det förresten. Loyals ögon var först stora som tekoppar, fyllda av förvåning och sårade känslor.